kokeilas!
Hei, hei, hei! Rasismille, hei!
Hei, hei, hei! Rasismille, hei!
Hei, hei, hei!
Så när det kom något meddelande så en främmande person hade skrivit. Men niin sydämestäni toivoisin, että sut raiskattais. Tietäisit, mitä jengiä nämä matut on. Olispa sulla lapsia ja nekin hyväksi käytettäis. Mieti sitä. Och jag blev helt jättesedä. Jag blev chockerad, men jag blev också paffo. Och lite smått arg. Och det där svarade direkt då att förstår du hur sjukt det där låter? Att vad är ditt problem och hur kan du önska att någon människas barn ska bli våldtagna?
Det här är en historia om sociologen Karin Kreutz. När hon börjar överrösas av näthat bestämmer hon sig, istället för att blockera, att svara på meddelandena.
Satans islamist.
Kuole vitun hyysärihuora.
Skjut dig själv.
Men vad får en forskare att använda sin tid till att prata med nättroll? Och vad händer när du börjar prata med personer som riktar grova hot mot både dig och din familj?
Den saken var mycket, mycket obehagligare än någon annan. Jag hade faktiskt liksom jätteilla av vad jag hade ett barnet där som inte riktigt sov.
Du lyssnar på dokumentären Hon pratar med sina näthatare. Jag heter Emma Strömberg. Men för att förstå varför Karin börjar få en hatstorm mot sig måste vi backa ända till millennieskiftet.
Jag läste jättemycket historia till realen och sen var jag blev väldigt omskakad när jag läste om då, liksom kolonialismen och allt det här. Och sen blev jag väldigt samhällsintresserad.
Därför var det ett naturligt val för Karin att börja studera sociologi med inriktning på etniska relationer.
Mina första forskningsintressen har varit stereotyper. Jag har varit intresserad av inte liksom bara demaskera stereotyper och på något sätt nå dem, men också varit jätteintresserad av att nå de grundkännande tankekonstellationerna som finns som botten för de där stereotyperna. Att just att det här, att vad har det för roll i till exempel konstruktionen av ens egna självbild eller av självbilden till kollektivet och så här. Så att vad är det man skapar genom att stänga ut vissa?
På det här sättet har Karin kom in på frågor som likabehandling och mänskliga rättigheter och var med och grundade flera nätverk mot rasism i början av 2000-talet.
Och det har förstås sen följt med mig alla dessa år, att fortsättningsvis är en lika viktig fråga för mig.
Plane has just crashed into the World Trade Center here in New York City.
Oh my god, another plane has just hit another building.
Karin är i början av sina studier när terroristgruppen Al-Qaida styr två kapade passagerarplan in i Tvillingtornen i New York den 11 september 2001. Islam och muslimer börjar målas upp som ett hot mot västvärlden.
Åtalet gäller en text som sannfinländaren Jussi Halla-aho publicerade på sin blogg i fjol. Halla-aho drog i sin blogg paralleller mellan islam och pedofili.
För att islam framställdes allt mer då från som början av 2000-talet som någon sorts fiendebild till antingen västvärlden eller till Europa och sen förstås i olika nationalistiska diskurser till då olika nationer. Så det var en sak som jag blev intresserad av när jag märkte att europeiska så högerpopulistiska rörelser så talar ganska lite om etnicitet eller sen traditionella former av rasism, utan det var snarare i relation till islam som det liksom hotbilderna målades upp.
Karin började studera hur mediebilderna av islam förändras efter terrorattacken i New York. Redan under sitt andra studieår publicerar hon en vetenskaplig artikel om ämne.
I Sverige har konstnären Lars Vilks hem utsatts för ett mordbrandsförsök. Lars Vilks har blivit känd för sina karikatyrer av profeten Mohammed och han har flera gånger hotats till livet.
Jihadistgruppen ISIS öppnade alltså fastemånaden Ramadan med ett riktigt bombastiskt uttalande. I det bandade uttalandet säger sig alltså ISIS ha etablerat ett kalifat.
Karin fortsätter följa med retoriken om islam i media och bland högerpopulister. Hon följer också med konflikterna i Mellanöstern och hur IS växer fram som en våldsam jihadistisk rörelse. Hon blir intresserad av vad det är som gör att unga människor som levt hela sitt liv i Finland är beredda att ge upp allt för att resa till Mellanöstern och kriga för en extrem fundamentalistisk rörelse.
Men jag var också intresserad av att, att se hur människan sen själv resonerar om hela Syrienkriget och så här och personer som kanske hade mer radikala synsätt. Så jag gjorde sen etnografi, alltså deltagande observationer med de personer som hade blivit antingen anhållna eller åtalade för terrorismbrott. Så det där. Och så ja, gjorde jag sen deltagande observationer med dem.
I det här sammanhanget konfronteras Karin med sina egna omedvetna fördomar. Hon ska intervjua en person som är misstänkt för terrorismbrott. För att garantera att han kan tala fritt utan risk för att bli avlyssnad av polisen träffas det hemma hos henne. Hon öppnar dörren.
Och då insåg jag den sekunden så insåg jag liksom att jag hade på något sätt förväntat mig något som sådär, det som jag skulle öppna dörren och det skulle ungefär komma liksom rökelse där och det skulle vara en sån här långskäggig liksom turbanklädd på något sätt som skulle likna någon sån här stereotyp av någon al-Qaida-gubbe.
Framför henne står en helt vanligt klädd, smått blyg ung man.
Det var fascinerande att trots att jag var så otroligt medveten om så många olika aspekter så finns de ändå så jättestarka de där fördomarna och stereotyperna. Som att man kommer liksom på flera plan loss från dem, men före man möter de där fördomarna på något sätt, före man kommer åt att på riktigt, liksom, att det hjälper inte alltid bara att kontestera dem själv. Att man kognitivt försöker liksom arbeta med sig själv och försöker liksom utmana sina på något sätt inrutade tankesätt. Men sen ändå så kan det florera där i ens liksom undermedvetna och sen plötsligt så liksom märker man av att man blir överraskad, så märker man att okej, att nu så hade jag helt fel.
Karin drivs av en vilja att försöka förstå omstridda samhällsfenomen som väcker starka känslor.
Desto mindre man förstår om de här fenomenen, desto mer rädsla skapar det. Desto mer man vet om dem och förstår om dem så kan man rikta åtgärder också på ett sånt sätt att man kan arbeta preventivt. Och liksom det här är helt så här, jätteviktigt, för att annars har vi ett reaktivt samhälle där man hela tiden på något sätt liksom reagerar i chock och i panik till saker som händer. Och därför så ansåg vi att det finns väldigt lite, överhuvudtaget på globalt plan finns det jättelite liksom grundforskning i de här frågorna, där man helt enkelt skulle försöka liksom komma åt det, att vad är det som motiverar och vad är det som påverkar och vad det finns för upplevelser. Och då är det inte frågan om att på något sätt rent vara någon.
Grekland hotas av en humanitär kris när 10 000-tals migranter och asylsökande inte kan fortsätta norrut i Europa på grund av stängda gränser.
Finland har hittills tagit emot 24 000 asylsökande i år. Och idag har det ordnats demonstrationer både mot och för invandring.
År 2015 började det komma allt fler asylsökande till Europa och även Finland får känna av konflikterna i världen. Tonen i samhällsdebatten skruvas åt. Sannfinländarna, som inte vill ha några flyktingar alls till Finland, sitter för första gången i regeringen.
Nej, det är ju en stor människorättskatastrof. Det här behandlas mycket i ekonomiska termer och frågor om intensifierad gränsbevakning och sånt här har lyfts upp, medan det igen borde lyftas upp just det här att de här mänskliga rättigheterna och det att människor söker sig till ett människovärdigare liv.
Hon framträder mycket i medier för att kommentera frågor som berör både asylsökande och islams radikalisering.
Det är ju frågan om våldsamt radikaliserade unga män som då är anhängare av en jihadistisk rörelse.
Vad skulle du tippa? Varifrån kommer de? Var har de växt upp? Vilka miljöer?
Gällande ISIS så har det ju varit klart att det är en mycket, mycket divers grupp som är anhängare.
Karin får också känna av det hårdnande samhällsklimatet.
Satans islamist. Ammuittes.
Det börjar skrivas allt mer om henne på Twitter, nuvarande X, och på det höga populistiska diskussionsforumet Hommaforum.
Ruma, katoa tellukselta.
Alle 10-vuotiaita tyttöjä ahdistellaan ja sä valehtelet TV:ssä. Kuole vitun hyysärihuora.
Ja kokeilas! Hei, hei, hei! Rasismille hei!
Hei, hei, hei!
Hei, hei, hei! Fasismille hei!
Hei, hei, hei!
Den 29 september 2016 ordnas en stor demonstration mot rasism och fascism i Helsingfors. Demonstrationen Peli Poikki, nu räcker det, samlar över 15 000 deltagare. Karin är en av talarna. Hon lider av svår graviditetsillamående och äter några fruktstänger innan hon ska ställa sig framför demonstranterna på senatstorget. Det är på kvällen, efter den här intensiva dagen, som någon för första gången skickar ett meddelande med våldsamma hotelser direkt till henne.
Så en främmande person hade skrivit: "Men niin sydämestäni toivoisin, että sut raiskattais. Tietäisit, mitä jengiä nämä matut on. Olispa sulla lapsia ja nekin hyväksi käytettäis. Mieti sitä." Alltså jag blev chockerad, men jag blev också paffo. Och lite smått arg. Ja, men jag tänker att får säkert inte svära eller sådär. Jag tänkte sådär att vad fan är det här för... Att liksom, vad i hela världen kan någon människa tänka på? Att hur kan man skriva till någon främmande människa och sånt här? Att jag skulle hoppas att du skulle våldtas och sen att jag skulle hoppas också... Och det förstår jag på något sätt ännu, just sådana fiendebilder och så här. Att inte det är helt enkelt så som konflikt fungerar. Men sen just det här att vem i världen kan hoppas att någons barn blir våldtagna? Jag var jätte... upprörde var det och det där svara direkt då att förstår du hur sjukt det där låter? Att vad är ditt problem och hur kan du önska att någon människas barn ska bli våldtagna?
Karin förväntar sig inte något svar, men till en stora förvåning plingade genast till i telefonen.
Och då fick jag till min förvåning svara av honom sen då han skrev sorry. Och så började han berätta då om sin situation, en komplicerad livssituation. Han skrev om den och så berättade att han mår dåligt. Och jag blev helt jättepaff av det. Och alltså han hade helt tydligt blivit det där förvånad över att jag svarade. Och jag blev jätteförvånad över att han svarade också. Så den där första hans aggressiva så här, chockmeddelande som kom så där padam i mitt ansikte så, och jag själv reagerar med lika stark sådan på något sätt att vad fan är det här, så blev sen liksom helt omvänt att han på något sätt öppnar upp någon sån sårbarhet och det där, och jag svarade till honom att okej, att jag är ledsen för hans del och någonting sådant och skrev något korta meddelanden där som vi växlade och sen skickade han sitt telefonnummer också och skrev att han gärna skulle tala med mig och jag kan ringa till honom från ett det där, att jag kan sätta mitt telefonnummer som hemligt och så svarar jag att det är mitt i natten att jag kan inte ringa nu men att kanske vi kan tala någon annan gång och att jag är ledsen att jag kan inte hjälpa honom annars desto mera och att hoppas att han börjar må bättre och så. Så svarade han ännu på det att jag att tacka att jag var en stund där närvarande. Så.
Efter den här första förbluffande interaktionen fortsätter Karin att bara spontant svara på andra hatmeddelanden som hon får.
Ibland var jag arg eller upprörd så där som med det där barnvåldsgrejen. Ibland var jag road, det var liksom, jag tyckte att det var komiska, det var så här fulla med typon och osammanhängande och så här. Och ibland var jag förvånad. Men ändå oberoende om jag var smått osaklig eller om jag var på något sätt verka otrevlig eller överlägsen eller hur jag än verkar, så blev det ändå alltid någon sån där att jag menar, vi möttes sen där, jag och den andra personen som skrev, och sen genom att vi möttes så skapade någon sorts sådan ömsesidigt medvetande om den andra, att det, som den på något sätt, det var inte heller mer att vara sådana fördomar som möttes, utan det blev två människor som möttes.
Karin figurerar upprepade gånger i den främlingsfientliga propagandasajten MV-lehti.
MV-lehti hade gjort en grej om mig där det då påstods att jag hade hotat ett vittne i terrorismrättegången.
Det här skedde i november 2016, bara en dryg månad efter våldtäktsmeddelande. Skriverierna i MV-lehti leder alltid till att Karin utsätts för hatpropaganda.
Och den triggar mest respons av någonting, för att där påstods det att jag rörde mig med terrorister och så här. Men att den saken var mycket, mycket obehagligare än någon annan. Jag hade faktiskt liksom jätteilla av att jag hade ett par nätter som jag inte riktigt sov. Och mådde annars också dåligt när jag var gravid. Och
eftersom den här artikeln anklagar Karin för ett brott och inte bara, som hon uttrycker det, en vanlig svartmålande grej, tar hon kontakt med skribenten som hade skrivit osanning om henne. Hon förklarar att hon är forskare och att hon forskar om personer som misstänks för terrorismbrott.
Den här personen som hade skrivit den här MV-grejen, så han trodde inte på mig först. Men så skickade jag länkar till honom, jag skickade länkar från våra som projektpublikationer och allt möjligt sånt här. Och sen bad han faktiskt om ursäkt och så la han till i den där texten som han hade skrivit. Så la han till sådana märkliga faktor ut där det kunde stå först typ att Karin Kreutz socialiserar med terrorister och sen kom det en sån här faktaruta, eller så här kan det se ut för personer då som inte vet att hon har forskningsprojekt där hon liksom intresserar sig för upplevelser inom de här olika referensgrupperna, och sen kom det igen något sånt påstående, så kom det en sån här ruta igen som liksom förklaras att det, men att i alla fall summa summarum så var det ju förstås en liksom på det sättet positiv grej att det faktiskt då ledde till någon förändring.
Karin berättar också för skribenten att hans artikel har lett till att hon fått ut så dödshot och annan hatretorik.
Han sa att han uppriktigt är liksom ledsen att jag får sånt och att det är fegt att skriva så dödshot och saker. Och sen så det där. Så skrev han sen en sån där artikel om att till fosterländskhet hör inte hat. Att oberoende man har olika åsikter av någonting så har man inte rätt att andas det. Andra människor. Alltså, jag tycker det var en positiv grej, för jag tyckte att det var just precis en sån läsarkrets som behövde läsa sånt.
Trots att Karin först upplever hatpropagandan som väldigt obehaglig, lyckas hon snart se det komiska i situationen.
Jag börjar ta det med humor och sen på något sätt så börjar jag få den här upplevelsen att hela den här texten är så far out att det är inte som att det bara helt enkelt absurt att det är lite på något sätt småkomiskt att en sån gravid finlandssvensk kvinna på något sätt målas upp att vara någon sån här mafios som springer omkring och hotar folk liksom. Det har bara kommit en sån där, den där länken som till den där MV-lättis grej. Så har jag svarat hahaha och en sån här skrattande smiley. Och så har jag skrivit onko nyt islamisti. Och sen är det en sån här smiley som skrattar sådär jättemycket. Och sen har den där personen skrivit islamisti perkele. Och sen har jag svarat eikö pelota. Och en sån där smiley som skrattar liksom jättemycket.
Under sin graviditet hösten 2016 och våren 2017 har Karin intensiva diskussioner med flera personer ur ytterhögern. En del diskussioner sträcker sig över flera månader.
Och vi ska nu inte helt varje dag i flera månader, men så det nog flera gånger i veckan.
Det här var ju innan du fick barn och du har ju sagt att då hade du fritid. Och
ja, precis.
Och efter barn hade du inte haft fritid, men ändå, hur orkar du med det här?
Nej, för det var jätteintressant. Alltså det var ju jätteintressant att plötsligt kunna liksom förstå. Alltså det som jag inte hade liksom varken kunna eller vilja förstå tidigare, alltså att på något sätt hur människor resonerar, att det var åsikter som jag ofta tyckte var motbjudande, och förstås liksom tycker jag fortsättningsvis att synpunkter och åsikter som inte beaktar människovärde, så är det ju liksom klart att jag inte själv håller med om och fortsättningsvis förstås får illa att vara av att läsa och höra. Men sen just det här att på något sätt faktiskt få en möjlighet att se in och förstå hur människor resonerar och varför. Och just den där, på något sätt, att det var ju så intressant att se att det var ju inte invandringen i sig till exempel. Som vi nu tänker på invandring då, som nu har varit huvudsakligt tema. Det är klart att vi har också berört andra frågor, klimatfrågor och kostfrågor och genusfrågor och allt möjligt sånt. Men det där, det som på något sätt den här stora grejen så är just det att det är inte den här invandringen i sig som väckte aggression eller ilska, utan det var liksom den här polariseringen. Det är nästan konstant den där rödgröna och på något sätt den där upprördheten över politiken och alla möjliga synpunkter som upplevs som förlöjligande.
Allting börjar med spontana reaktioner, men hon inser så småningom vilket unikt forskningsmaterial hon har. Karin börjar också aktivt söka upp inflytelserika personer inom ytterhögern för att göra fältarbete med dem. En av dem, vi kan kalla honom Pete, har Karin fortsatt hålla sporadisk kontakt med.
Aina kun tulee tämmöinen iso, jos 2015 maahanmuuttokysymykset sille, eli ne, ketkä haluaisi rajoilla kiinni, ne lehmät tietäisiin natseiksi, rasisteiksi, fasisteiksi, kaikki mahdolliset, niin varmaan pystyy ihmisiä leimaamaan.
Karin och Pete talar i telefonen om hur människor som har en avvikande åsikt genast stämplas och hur det omöjliggör en diskussion om själva sakfrågan.
Siinä leimataan ihminen. Ja saaminen keskustelukulttuurissa on äärimmäisen tuhoisaa siinä, että se on päästä mihinkään järkevää keskustelua.
Niin. Niinpä, niin ja sitten se johtaa niin siihen, että se keskustelu pirstaloituu ja sit sitä ei edes niin kohtaa enää sitten loppupeleissä niin erilaisia näkemyksiä.
När Karin chattar med sina näthatare fascineras hon allt mer över hur snabbt den hatiska och aggressiva tonen rasar samman. Hur det alltid uppstår något slags dialog, ett möte mellan två människor.
Att kvar kunde bli ironi och sarkasm och också sånt här. Och jag menar, det blev ju inte två själar med vänner möts någonsin. Men att det var intressant att det blev ett sånt förtroende som bar.
Det här förtroende prövas i en av de längre korrespondenser Karin har.
Först hade han så här spammat mig på Twitter och så där, eller trollat mig på Twitter och skrivit allt möjligt, så där, bla bla bla. Och det där så började vi skriva, skicka privatmeddelanden på Twitter. Och så skrev vi under den min hela liksom graviditetstid.
Men när hennes barn föds har Karin varken tid eller lust att hänga på telefonen. Hon funderar över vad hon ska säga så att han inte ska tro att hon bara försvunnit.
Och så tänkte jag att jag måste säga någonting, men vågar jag säga att jag har barn, för att just i och med att det ändå fanns, jag fortsättningsvis fick sådana aggressiva meddelanden också och hotelser, och så har jag ville förstås skydda min familj. Men så tänkte jag att okej, att jag berättar till honom att vi har haft på det sättet förtroliga diskussioner och så här. Så jag skrev till honom att jag är ledsen att jag kommer inte att hinna svara nu, säkert på en lång tid, och det där att jag har fått barn och det där, så att jag har nu fullt upp med det och att önska en god fortsättning så här.
Efter en halvtimme plingar det till i Karins telefon.
Så skrev han att någonting att nu kommer du antagligen att bli arg på mig eller och det där, och så var det en länk till Hommaforum, men jag öppnade inte ens den, utan jag tänkte att vad fan, att det är inte sant. Att han kan inte, den här personen som jag talar med så här, länge, och sen har jag så här, lite på honom. Att det där, och så går han och så, utan att ens öppna den här länken, så svarar jag till honom att det här kan inte vara sant, att du kan inte mena allvar, att har du gått och skrivit på Homma att jag har fått barn? Och så svarar han att jo, men inte av de orsaker som jag tror. Att han tänkte så här, att om han berättar där det, så då skulle människor kanske så där, av respekt för, eller på något sätt ha sympati för mig och sluta skicka så aggressiva meddelanden och så här, att på något sätt skulle lämna mig i fred.
De överraskande vändningarna tar inte slut här. Personen berättar att han själv har blivit blockerad från Hommaforum.
Så frågade jag, varför blev du blockerad? Så sa han att, att det var från Hommas administration, så hade då ett par personer skrivit att du kan inte gå och sprida ut andra människors privata, som har berättats till dig privat. Och jag blev helt jätteförvånad. Hela det här som händelseförloppet var för mig som helt totalt virrigt. Det liksom gick emot så jättemånga såna tankar som jag hade om hur människor skulle förhålla sig till mig. Alltså just det här att någon person som tänker att okej, att nu försöker han dra sitt strå i stacken och liksom skapa lite frid och ro för mig och mitt barn. Och sen kommer det någon helt främmande människa som nu också antar att knappast hade så väldigt positiv syn på mig, och som inte ens var sådana personer som jag skulle haft någon kontakt med, som då går och liksom blockerar honom och säger att han får inte göra sånt här, och så städas det bort och så och det där. Nej, alltså det var en jätteintressant upplevelse.
Karins forskning börjar allt mer rikta in sig på frågor om dialog och dialogens möjlighet att motverka polariseringen i samhället.
Det talas mycket gamla saker.
Karin träffar sin kollega Sallaldrin Salskov på lunch i Helsingfors centrum. De ska diskutera en metodkurs om dialog och polarisering som de håller tillsammans på Sosso.com och samtidigt planera en artikel som de skriver tillsammans.
Men den här dialogen, att man också liksom utmanar sig själv och sen just det här liksom, att, just det att man så ofta blir förvånad, så det är en aspekt av det.
Jag hade att det skulle kunna sätta i våra resultat på ett visst sätt, att, att det som förvånade också oss var hur liksom genomgående det var, den där tendensen att folk blev uppmärksamma på sina egna liksom förutfattade meningar på ett visst sätt, eller liksom vilka bilder de har liksom burit med sig. Och sen att de tyckte att de gick så bra i den här dialogen.
Ja, precis. Ja,
att, liksom, att det är inte heller bara en idé om dialog, utan det är liksom vad dialog är. Att man kan vara kritisk utan att vara liksom jättearg och moraliserande och liksom på det sättet liksom bekänna färg. Utan att det där kritiska reflekterande handlar just om att hålla tillbaka lite, kanske en sån här impulsiv.
Ja, precis. Den där effektiviteten.
Karin har tidigare i sin forskning studerat kollektiva identifieringar som skapar en uppdelning av människor i vi och dem, vänner och fiender. Men det är först genom sina egna erfarenheter med personer hon tidigare sett som sina fiender som hon inser att hon själv har varit en del av den här polariserande dynamiken. Kontakterna med personer ur ytterhögern gör att Karin börjar tänka helt om i många frågor.
Jag hade tidigare en sån tanke att det inte går att kommunicera. Och jag tänkte att det helt enkelt per definition uteslutet. Där så kunde jag konstatera att jag hade haft fel tidigare. Det var kanske en av de där största så där upplevelserna för mig så här vetenskapligt och som människa, att jag kan inse att okej, att jag har kört med ett sånt här synsätt, jag har tänkt att det är rätt, och plötsligt så började jag märka att nej, tvärtom, att min attityd tidigare så provocerar många. Och den var också liksom, att den inte var liksom socialt hållbar. Att jag behandlade människor på olika sätt. Jag menar, jag stängde dörrar och knäppte av möjligheter till kommunikation.
Men risken att själv bidra till att sprida avhumaniserande synsätt är något som Karin hela tiden förhåller sig till.
Ja, det kräver också en medvetenhet om det. Och att man reflekterar över olika sorters risker hela tiden, för det har ju aldrig varit mitt syfte att paja medhårs sådana synsätt som är skadliga och som är verkligt reella för många människor, som till exempel rasism och sånt här. Men det tycker jag inte att tvärtom så är det en möjlighet att blotta sådana här aspekter och sen att bena ut dem och att förklara också, för att det är också en aspekt att man utgår från att alla har samma definition av olika företeelser och sen på något sätt så lever man i en sån här djupas eipas värld. Och det där var ju också en sån här, jag skulle hålla en föreläsning på en masskurs, och det där, och så sa bara en annan lärare åt mig att se sen upp, att det är en sån här kille som det där, som är det där att jag tror att han är liksom från sannfinländsk ungdom. Men det var liksom sådär att jag bara hette det för att se upp liksom. Att vad fan? Att på något sätt skrämmande auktoritärt tanke.
Och samma människor liksom som säger att vi måste jobba för demokrati.
Ja, precis.
Och så är det alls liksom paradoxen i att de själva går in för sådär helt annagörande perspektiv. Ja, som legitimeras med för att man själv är på den politiskt rätta sidan.
Ja.
Ja, det måste jag också skriva om.
Ja.
Karin för under långa tider diskussioner med i princip alla som leder de alternativa mediekanalerna i Finland. Till dem hör också MV-Lehtis grundare Ilja Janitskin, som Karin kom i kontakt med i samband med skriverien om henne på MV-Lehti i slutet av 2016.
Grundaren av nätsajten MV-Lehti, Ilja Janitskin, har gripits i Spanien. Janitskin är misstänkt för bland annat hets mot folkgrupp, olaga hot, grov ärekränkning samt penninginsamlingsbrott.
Ett år senare, i november 2017, gör Svenska Yle ett inslag om Janitskins hemarrest i Andorra. Han får cancerbehandling, men på grund av den utdragna hemarresten kan han inte röra på sig och leva hälsosamt som hans sjukdomstillstånd skulle kräva. Karin Kreutz är den enda experten som är villig att ställa upp och kommentera fallet ur ett människorättsperspektiv.
att jag ombads då att ge intervju om liksom den här människorättsgrejen. Det var ett par andra personer som kände till, som då liksom skulle kunna uttala sig, men ingen annan ville göra det i det här fallet för att det var så paradoxalt.
Med tanke på de negativa reaktioner Karin får, hade de andra experterna skäl att inte vilja ställa upp.
Nu var det liksom obehagligt att det var tjänstemän som skrev om mig på sociala medier, alltså liksom helt som representant därifrån. Från ministerier alltså till exempel.
Också en journalist skriver om Karin på sociala medier.
Som var så där väldigt, väldigt misogynt. Och det var också så intressant att all den responsen var så otroligt likadan som den som jag hade fått alltså från ytterhögaren tidigare. Att man gick åt mitt genus och sen så framställdes jag som på något sätt naiv. Det är lite som den där retoriken om mig gick också i den ytterhögaren. Att jag är bara en sån här puhuva pää, att jag matas av sån här oriktig information av några rödgröna sån smartare typer, antagligen män då, som liksom som har några agendor, och sen på samma sätt liksom då sen omvänt att okej, att nu är jag sån här liksom bimbo som det är ett ställning också till. Jag kommer inte ihåg att jag skrev någonting, kommentera om den där misogynin i kommentaren, och så svara den där journalisten på något sätt sådär liksom sakligt och lite sådär sorry att men ja, men så att sånt.
Ett och ett halvt år senare, våren 2019, försätter sig Karin igen i en obekväm situation. Det ska bli riksdagsval i april och Karin gör fältarbete i ytterhöga kretsar. I samband med det får hon veta om våldsdåd mot kandidater som ställer upp för olika små ytterhöga partier. Och hon beslutar sig för att skriva en tråd om det här på Twitter. Där räknar hon upp flera fall av misshandel, men också vandalisering och systematiska trakasserier på sociala medier.
Och jag tyckte att det var intressant att jag funderade sådär omvänt, att om det skulle vara så här att de här sakerna skulle göras mot politiker från liksom andra fält, så skulle det vara helt totalt ogodtagbart. Att det skulle direkt väcka väldigt starka reaktioner där man skulle se att demokratin är hotad och allt möjligt sånt här. Men att i och med att det var då ytterhögern och massa sådana här flummiga sådana här liksom grupper från ytterhögern som politiskt aktiva och så här, så var det liksom helt okej, fast det ändå var frågan om till exempel valet.
Vissa uppfattade det som att Karin tar ytterhögern i försvar, vilket inte uppskattas av alla. Hon blir bland annat uppringd av en journalist på ett av landets största mediehus.
Den här personen bara förklarar åt mig några saker. Jag förstod inte, så frågade jag att alltså, är det här en intervju eller är det någon sorts förfrågan om en intervju eller vad det? Sen sa den här personen att nej, att det ringer bara för att förklara att du kanske inte förstår vad det är för typer du har liksom skrivit om. Och så sa nej, att jag vet förstås vad det är för typer jag har skrivit om. Att jag menar att liksom, inte får man ju utöva våld mot dem. Jo, men så sa jag att vad är det här för samtal alltså? Och sen att nej, att jag ringer som en privatperson. Och så tycker jag att okej, men du presenterar dig som en journalist från en stor media liksom, att jag förstår inte nu att vad vill du alltså? Att vi liksom, ringer du som journalist till mig och vill ändra min åsikt? Att ska jag liksom, vill du att jag ska dra tillbaka det här som jag skriver på Twitter, att det allt stämmer? Och det där, nej, det stämmer, men jag tänkte bara förklara åt dig att liksom, hurdant folk det är. Alltså, det är ingen skillnad hurdant folk det är, att man får inte utöva våld. Liksom. Att det, så det, som det var en jättemärklig situation. Den var liksom lite obehaglig också på det sättet. Fast det var liksom sakliga påhopp, men det kändes väldigt, väldigt mycket mer obehagliga när det kom från sådana instanser som jag också själv uppskattar och på något sätt identifierar mig med förstås.
Karin får uppleva hur ensam man blir om man ifrågasätter vedertagna idéer också inom ens egen krets.
Att då när man på något sätt går emot och kommer med andra perspektiv som kanske inte omfattas av ens egna fält, så då blir man jättemycket mera kör. Alltså på ett helt annat sätt så är man ju helt utsatt och bar på något sätt. Att just, för det första så vill man ju inte bli liksom på axelklappad av personer som man inte identifierar sig med. Men jag vill ju inte heller att det var till exempel som då när jag postade den där Twitter-kedjan, så var det genast en massa, blev det så här, alla människor började skriva något så där, ja just att så välrutet Karin, att jag vill inte bli som riden på för såna syften som jag inte själv accepterar. Men så då är man plötsligt liksom egentligen helt alltså ensam, står man där. Måttbandet på ett samhälle eller måttet på ett samhälle är ju inte det att hur mycket, hur man behandlar dem som samhället tycker om, men de oproblematiska goda samhällsmedlemmarna, utan måttet är hur man behandlar sina fiender. Det är en väldigt central fråga också i hela rättsstatstanken, att det för att trygga det att ett samhälle inte fungerar fascistiskt och att det fungerar enligt liksom på etiskt hållbar grund, så är just det att också de i det skede som människor inte är kapabla helt enkelt att resonera mera objektivt gällande bestraffningen av någon, utan att man helt enkelt inte unnar den gott till exempel.
Niinpä. Hei jee. Mutta me voitaisiin silleen lopetella, niin sitten vaikka tästä olisi kiinnostava puhua koko päivän. Ja jos, niin voitaisiin käydä jossain vaiheessa lounalla ja silleen rupatella muutenkin. Ja silleen, että on aina kiva vaihtaa ajatuksia.
Joo, sun käy kiva jutella. Voitko, niin sä oot saanut järkevä, kun mä myyn.
Du har lyssnat på dokumentären Hon pratar med sina näthatare med forskaren Karin Kreutz. Jyrki Häyrinen var ljuddesigner, Ari Nikkinen dramaturg och Elin von Wricht var producent. Jag heter Emma Strömberg.